Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänker att vi ska fortsätta den här serien om de politiska partiernas historia. De två senaste så har vi pratat om det tredje och det fjärde partisystemet, och då är vi ju inne i de systemen när de gamla klassiska demokraterna och republikanerna är de partierna vi liksom framförallt följer, även om vi också ser att många tredje partier uppstår och också inverkan på politiken och kanske också ibland är snubblande nära att konkurrera ut då, både demokraterna och republikanerna. Idag tänkte vi kolla på det femte partisystemet. Som vi sa förra gången, så avslutas ju det fjärde i princip med att den stora depressionen kommer och Franklin D. Roosevelt bärs och bildar den här, skapar den här nya given politiken och en ny koalition då, så att säga. Och där brukar man säga att startskottet går då för det femte partisystemet. Som sagt då, valet 1932, när Roosevelt väljs, då brukar ju då betecknas som starten för det femte partisystemet. Och efter 4 år av nya given reformer så blev ju presidentvalet 1936 nästan en folkomröstning kring nya given och Roosevelt. Och demokraterna vinner ju där en riktig stor seger över republikanerna. Och den här demokratiska dominansen befästes ju sen då när Roosevelt tar landet genom både depressionen och det andra världskriget. kriget då, och själv då blir omvald inte bara en gång utan till och med tre då. Sen dör han ju väldigt kort efter att han har valts om för en fjärde mandatperiod då. Men det Roosevelt gör här är att hans nya giv lyckas ju samla en väldigt ny, stark och bred koalition för det demokratiska partiet. Är det någon slags röd tråd när det gäller demokraterna är det att man alltid på något vis är en koalition av grupper som på ett eller annat sätt har varit utanför på något sätt. Och på många sätt är det en klassisk demokratisk koalition då, den här nya given koalitionen, att den är spretig med väldigt många olika typer av grupper som egentligen kanske har i grund och botten ganska olika syn och olika behov då. För det första så fanns ju de här klassiska demokraterna, alltså partiets halva i södern där liksom demokraterna dominerat sedan inbördeskriget då, så att säga. För andra så befäste han ju demokraternas ställning bland arbetare och fattiga immigranter i de större städerna. Och de stora städerna började ju allt mer domineras av demokraterna och utgöra liksom en ny stark bas för demokraterna. Och till skillnad från tidigare så började allt fler fackligt ansluta arbetare att också rösta demokratiskt. Tidigare hade liksom facken varit relativt neutrala när det gäller partipolitik och inte sällan så hade republikanska partiet lyckats övertala fack och industri och arbetarna att de var partiet som gav ekonomisk tillväxt och jobb och så vidare då. För det tredje så lyckas ju Roosevelt i den här koalitionen och också locka in då många från landsbygden och framförallt jordbrukare i väster som gynnas av stöd från Nya Given-programmet. Mycket av Nya Given gick ut på att försöka hjälpa de här fattiga bönderna och få igång olika politiska åtgärder för att minska så att säga den extrema fattigdomen som uppstod när jordbruket inte gick så bra längre under depressionen då. Och för det fjärde så svänger ju också partilojaliteten bland afroamerikaner. Från att ha varit extremt lojala med Lincolns parti Republikanerna så svänger majoriteten liksom över och blir från och med de här valen 32-36 nu väldigt lojala med demokraterna då. Så det är ju en viktig svängning, vi pratar mer om det i avsnitten kring medborgarrättsrörelser. Och två faktorer gjorde ju också Nya Given-koalitionen och demokraterna starka i väldigt många, många år framöver då. Och det är ju framförallt den här svängningen bland jordbrukare och afroamerikaner som tidigare varit mer lojala mot republikanerna. Dessutom lockar man ju över mycket nya väljare från motståndarna. Så antalet väljare har ju också ökat markant de här åren. Och de flesta väljarna kommer ju från den stora arbetarklassen som gynnades mest av Nya Given. Så att här bygger man ju upp en naturlig koalition utav alla de här grupperna som på ett eller annat sätt gynnas utav Nya Given då. Dessutom så anslöt sig många före detta progressiva republikaner från medelklassen då, från höger, och även tusentals före detta socialister från vänster. Så att Roosevelt lyckas ju med den Nya Given samla väldigt många både missnöjda grupper men också då progressiva grupper från den här progressiva eran som tidigare varit lite grann splittrade på de olika partierna då. Och de missnöjda grupperna, industrins städer och så vidare. Så att, och där såg vi till exempel tidigare att de här People's Party hade svårt att fånga liksom både arbetarna i städerna och industrierna och jordbrukarfolket på landsbygden. Men den här Nya Given-koalitionen lyckas ju samla alla de här grupperna då. Och för att få sin nya breda demokratiska koalition säkrad för framtiden så förstod ju Roosevelt att han en gång för alla också måste eliminera det partiet så kallade två tredjedels regler, eller regel. Ända sedan Andrew Jacksons dagar så hade ju de mäktiga demokraterna i södern via den här regeln nästan haft en slags vetorätt över partiets nominering av kandidater. Alltså när man på konventen ska rösta för vem som ska bli presidentkandidat så behöver man ha då två tredjedel bakom sig. Och det här gör ju då att en liten minoritet i södern får en slags mer eller mindre i praktiken vetorätt då. Så fort en kandidat inte hade ansetts vara konservativ nog då, eller om man uppfattas som ett hot mot söderns då segregerade samhälle, så hade man ju då stoppats av ett enat södern. Och det här hade ju hänt flera gånger då, vi kommer ihåg. Ett viktigt val innan inbördeskriget var ju det av Martin Van Buren 1844, där han stoppades från att få nomineringen. Vilket gjorde att han 4 år senare bildade ett tredje parti, Free Soil-partiet. Och det hade också hänt med Al Smith 1924 som hade en majoritet av delegaterna bakom sig men inte ansågs vara bra nog i södern, så att södern stoppar Al Smith från att bli nominerad. Och den här konservatismen hade ju liksom hotat, visste förstod Rogan skulle hota då partiets liksom nyfunna styrka bland de här grupperna, afroamerikaner och fackmedlemmar. Så när Roosevelts popularitet står som högst liksom då på konventet 1936, så lyckas han avskaffa den här regeln så att demokraterna också valde presidentkandidat med enkel majoritet, precis som i republikaner då. Och det här är ju en väldigt avgörande händelse, kan låta lite trivialt, men det här bryter ju Söderns totala dominans i demokratiska partiet då, som man i princip egentligen har haft ända sedan 1840-talet. Så ibland kan man ju beskriva det som att demokraterna återigen på riktigt allvar blev ett nationellt parti då, en nationell koalition som är lika starkt både i nord och syd så att säga. Så rent partipolitiskt så är ju den här nya given koalitionen som Roosevelt samlar runt sig en väldigt stor framgång för demokraterna. Vi såg ju tidigare här att tittar man på demokraternas historia fram till depressionen, så är det ett parti som bara egentligen har tappat och tappat och tappat och liksom blivit svagare och svagare. Men nu i ett svep här då så lyckas ju då Roosevelt förnya partiet med den här nya given-koalitionen. Och det är ju det demokratiska partiet som skapas 1936 som i mångt och mycket faktiskt fortfarande överlevt till idag då, även om det naturligtvis varit vissa viktiga ändringar som vi kommer att komma till då. Och det demokratiska partiet skulle också dominera den amerikanska politiken i nästan 4 decennier under det här så kallade femte partisystemet. Då. Mellan åren 1936 och 1968 så dominerar man ju till exempel Vita huset då, med demokratiska presidenter som Roosevelt och Harry Truman, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson. Och den enda republikanen som lyckas ta sig in däremellan var ju Dwight Eisenhower. Och han var ju då en väldigt moderat republikan och krigshjälte. Så att demokraterna vinner alltså 6 av 8 presidenter var under den här tiden. Demokraterna är också helt dominerande i kongressen med majoriteter i både senaten och representanthuset under 32 av 36 år. Så det här är ju ganska brutal dominans då. Och demokraternas dominans är också en tid av ganska stora reformer stundtals då. Dels Roosevelt som lägger grunden med sin nya giv, och sen så kommer ju då Lyndon B. Johnson med sin kulmen då i form av det här The Great Society som är hans tanke då. Och många ser ju demokraterna och beskriver dem under de här åren som en naturlig majoritet. Alltså att det är majoritetspartiet och republikanerna är på något vis förpassade till någon slags minoritetsparti. Och Roosevelt själv uttrycker tankar 1944 om att partierna kanske borde renodlas lite mer till ett liberalt och ett konservativt parti. Och han tänker sig själv att han ska stå för det liberala. Samma år då, 1944, så lanserar han ju också tanken om ytterligare en ny giv då, som han döper till en andra Bill of Rights. Och han tänker sig att liksom människor behöver ekonomisk trygghet som är lika starka då som den politiska tryggheten som den första ursprungliga Bill of Rights ger det amerikanska folket då. Så han vill egentligen skapa en slags ekonomisk rättighetskatalog. Men för att få igenom det här så behöver han ju ytterligare samla och renodla alla liberala politiker och skapar en ännu bredare liberal allians då. Men han lyckas ju inte samla tillräckligt med liberala demokrater och locka över tillräckligt med liberala republikaner för att ta sig förbi de konservativa så kallade Taft-republikanerna som då går i en ohelig allians med Söderns konservativa demokrater då. Så det blir ju aldrig någon andra Bill of Rights, och strax därefter så dör ju Roosevelt själv då. Men i förlängningen kan man ju faktiskt ibland när man läser Roosevelts tankar ändå på något vis blicka tillbaka lite grann till Thomas Jefferson och grundlagsfädernas tankar. Alltså att han var ju övertygad själv om att om en liberal koalition kunde expandera den federala staten och skapa liksom ett välfärdssystem, så skulle det i förlängningen då stärka staten på bekostnad av partierna. Och han trodde att partierna skulle få allt mindre mening och inflytande och till slut lite nästan vittra bort då. Och även alltså att hans egna framgångsrika demokratiska eller liberala koalition skulle försvinna, och att det fanns en stark stat i grunden. Så att Roosevelt ser också lite grann sitt parti som då ett parti att för att förgöra partierna, ungefär så som Jefferson en gång resonerat i början av 1800-talet då. Men man kan väl också tänka att precis som Jefferson var en bättre politiker än en siare om framtiden, så var det ju samma sak med Roosevelt då. Men även om Roosevelt går ur tiden då, så valet 1948 ser ju på något vis ut och bekräfta den här demokratiska dominansen då, för där lyckas ju Harry Truman vinna trots både en populär republikansk motståndare i Thomas Dewey, men också trots att demokraterna splittras då i en, har även en mer liberal falang som nominerar Henry Wallace då. Jag tror till och med ibland man använder det progressiva baneret där för att beskriva den partiet då. Han var ju Roosevelts andra vicepresident Henry Wallace då. Men det är ju inte bara en splittring i en liberal falang. Demokraterna har ju också en splittring i en höger eller en konservativ falang då. Ett antal rasister i södern som nominerar Strom Thurmond då. Och så trots att han, Truman utmanas både av en stark republikansk motståndare av internt av Wallace till vänster och av Thurmond till höger, så lyckas Truman ändå vinna 1948, och det är ju då femte segern i rad för demokraterna i att vinna Vita huset då. Strom Thurmond är ju lite intressant. Hans tredje parti kallas ju officiellt för States Rights Democratic Party, men i allmänhet kallas man bara Dixiecrats då. Och det är ett intressant fenomen där States Rights är ju liksom som en ombeskrivning av Söderns segregerade samhälle som alltid har åberopat då starka så kallade state rights. Och den referensen till den konfederationen då, alltså Söderns försök att göra sig självständiga, finns ju i överflöd då från tillbaks från till inbördeskriget då. Dels i just begreppet state rights, som ju var det liksom politiska ideologi som den djupa södern använde för att lämna unionen 1860-61. Just namnet Dixie är ju en referens till det gamla smeknamnet på södern, och även då till den här låten Dixieland, som är lite av en nationalsång, eller var lite av en nationalsång för konfederationen då. Och anmärkningsvärt nog så tar ju också partiet Dixiecrats också den kända arméflaggan från norra Virginia armén då, alltså rebellflaggan som sin partisymbol, den här flaggan som ni alla ska jag tippa på har sett otalt många gånger med det här krysset liksom, det här rebellfanan. Det är ju inte konfederationens officiella flagga så att säga, det är ju en arméflagga om man ska vara rent teknisk, men det är ju den flaggan som idag används liksom för att tänka tillbaks på konfederationen då. Ja, och så används den också utav en hel del raggare. Och det här öppna och renodlade rasistpartiet har ju ingen liksom vision om att vinna valet rakt av då. Deras målsättning var ju att vinna i södern, för tar Thurmond tillräckligt med liksom då elektorsröster i det som kallas för The Solid South då, så skulle ju då han då med 120, om man vann alla skulle han få 127 elektorsröster, och det skulle ju med väldigt stor sannolikhet göra att ingen kandidat vinner majoriteten, och därmed skulle valet få avgöras i representanthuset där man då som Dixiecrats var beredd att stödja vilken kandidat som helst bara man fick garantier om en fortsatt segregering i södern då så att säga. Men strategin funkar inte då. Thurmond och Dixiecrats vinner ju till slut visserligen imponerande både South Carolina, Alabama, Mississippi och Louisiana, vilket ju är ovanligt att ett tredje parti vinner i elektorsröster i fyra stater eller fler. Bara det här är ju ett ganska stark insats av en tredje partikandidat. Men även om de här 39 elektorsrösterna var imponerande i sig, så räckte det ju inte då för att förändra utgången och hindra Truman från att vinna en majoritet direkt i valet då, så att säga. Med demokraternas dominans, som man brukar säga då, som naturligt parti, men samtidigt får man också, om man skrapar lite på ytan, inse att demokraternas dominans inte är helt total då. Dels har vi då på 50-talet en liten comeback för republikanerna när partiet då i form genom Dwight D. Eisenhower intar Vita huset då. Men vägen dit var ju krokig. Republikanerna, för de var ju valet 1936 då med Roosevelts storslam och den här nya koalitionen, av nya given koalitionen, är ju liksom en enorm chock för republikanerna då. Man har ju dominerat fullständigt på 20-talet och nu är det plötsligt så bara har man inte skuggan av en chans då. Förutom företagsledare och konservativa grupper och lite traditionalister i mindre städer, så fanns inte så där jättemycket kvar av det republikanska partiet som då bara dominerat på 20-talet och också dominerat liksom i princip ända sedan inbördeskriget i många lägen. Och det skulle ta flera decennier för republikanerna att återhämta sig från det här, de här valen från depressionen då, och kunna liksom då börja manövrera på den här förändrade spelplanen då. Partiet hade ju tidigare haft en progressiv lutning under till exempel Theodore Roosevelt då. Men efter 1912 när Roosevelt förlorar valet och Taft också då när republikanerna splittras, så har ju då republikanerna gått högerut och varit ett ganska konservativt parti under 20-talet när man hade de här Harding och Coolidge och Hoover som presidenter. Och den stora depressionen gör ju dock att en hel del mer moderata republikaner träder fram då, som till exempel Firrell och LaGuardia, Thomas Dewey, Alf Landon. Och det är i sin tur en generation som sen banar vägen då för mer moderata liberala republikaner som Nelson Rockefeller, George Romney och även då, om man tittar, Richard Nixon till den början då. Och de här moderata republikanerna stödjer ju väldigt många delar av Roosevelts nya giv, och partiet väljer att nominera flera av de här moderata republikanerna under 30- och 40-talet för att utmana Roosevelt och Truman då. Bland annat är ju Alf Landon och Thomas Dewey då kandidater. Men under 30-talet finns ju också en väldigt konservativ falang inom republikanerna som framförallt samlas runt senatorn Robert Taft, som är då son till den forna presidenten och domaren i chefsdomaren i högsta domstolen då. Tillsammans då i en ganska ohelig allians med konservativa demokrater i södern så utövar den här konservativa republikanen ett ganska starkt inflytande, bland annat genom då att stoppa, som jag nämnde, utvidgningen av den här nya given efter 1937 då. Och man stoppar ju den här andra Bill of Rights till exempel då. Och deras, man har ju också en isolationistisk hållning gällande utrikespolitiken, och det här gör ju dock att den här konservativa talangen tappar lite ansiktet när Japan attackerar Pearl Harbor och skickar USA in i andra världskriget då. Så under 40-, 50- och 60-talet är ju republikanerna ganska splittrade mellan den här konservativa falangen och den här liberala falangen då. De liberala republikanerna fanns ju framförallt i nordöstra USA, brukar kallas för Rockefeller Republicans efter New Yorks guvernör och senare vicepresident Nelson Rockefeller då. Medan de konservativa republikanerna fanns främst i Mellanvästern och södern då, ledda först utav Robert Taft och sen utav Barry Goldwater. Det är de som banar vägen sen för Ronald Reagan då. De brukar kallas för Taft Republicans då. Men de liberala republikanerna, de står ju som sagt bakom väldigt mycket av Roosevelts nya giv då, och även bakom vissa delar av Lyndon B. Johnsons Great Society, till exempel medborgarrättsrörelsen då. Men till skillnad från demokraterna så står de ju trofast bakom näringslivets intressen och trodde på en välbalanserad budget då, så att de kan samarbeta med demokraterna och gå med på högre skatter bara budgeten var balanserad och bara satsningarna gjordes på tillväxt och näringslivet då. Medan de konservativa republikanerna, de är istället för renodlade skattesänkningar och vill ju minska då den federala budgeten för att öka den ekonomiska tillväxten, och de är emot big government. På 50-talet gör ju som sagt republikanerna mindre comeback mitt i den här demokratiska dominansen. Och man gör ju då som demokraterna gjorde 1828 och som Whig-partiet gjorde 1848. Man nominerar helt enkelt en hyllad krigshjälte vars popularitet kan ge partiet ett uppsving då. Och det blir ju då Dwight Eisenhower. Och när Eisenhower vinner presidentvalet 1952 så är det första gången på 24 år som en republikan vinner. Alltså den senaste republikanen i Vita huset är ju alltså Herbert Hoover från 1928. Och under två år mellan åren 1952 och 54 så har ju republikanerna även majoritet i kongressen då. Så det här blir ju lite ett inspel. Men precis som Wilson och demokraterna gör liksom en liten mini-comeback 1912 då, liksom mitt under den republikanska dominansen, så vinner ju demokraterna tillbaks kongressen redan 1954 då. Och mellan åren 1954 och 1980 så kontrollerar demokraterna återigen kongressens båda kammare. Så det är ju ganska otroligt, i princip en 25-årsperiod där är du republikan så är du i opposition i oavsett om du sitter i senaten eller representanthuset då.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Trots den här fortsatta demokratiska dominansen så är det ett intressant fenomen att Eisenhower relativt enkelt vinner då, alltså både 52 och 56, alltså han blir ju omvald. Och han är ju en person då som går över partigränserna. Precis som många krigshjältar tidigare i amerikansk historia så hade han ju också faktiskt uppvaktats av båda partierna så att säga. Båda partierna vill ju ha goa krigshjältar som kan vara populära bland folk då. Men Eisenhower är ju på många sätt liksom en medelpolitiker då. Han är en väldigt moderat republikan som tilltalar de här mer liberala inom partiet. Och han går ju hem under den här perioden eftersom han taktiskt då accepterar större delen av nya given politiken. Och han spinner dessutom vidare på mycket av Trumans utrikespolitik då. Och hans vicepresident Richard Nixon är också en av de republikanska moderaterna vid den här tiden då. Och en orsak till den här tillfälliga framgångarna för republikanerna och ha sin man i Vita huset handlar ju om att många tidigare oberoende väljare kan rösta republikanskt och bli så kallade Eisenhower-republikaner. Och de här nya republikanerna kände ju då liksom en ekonomisk trygghet efter nya given och en utrikespolitisk trygghet efter att NATO skapas då, så att säga. Och då i det här läget har ju republikanerna en ganska stor liberal falang då. Sen 1964 kom ju republikanerna lida ett av sina värsta nederlag efter andra världskriget när man då nominerar en väldigt mycket mer konservativa Barry Goldwater, därför att då är det ju otroligt många av de här så kallade Eisenhower-republikanerna som är mer liberala, de överger ju republikanska partiet där, så Barry Goldwater blir ju förlorar ju jättestort i det valet då. Richard Nixon är ju också en intressant figur här central på 50- och 60-talet för republikanerna. Han är ju först vicepresident under Eisenhower. Sen förlorar han ju ett oerhört jämnt val mot John F. Kennedy 1960. Han står ju över valet 1964 då när republikanerna gör ett katastrofval under Goldwater. Och sen så ställer han ju själv upp igen då och vinner 1968 då. Och just det här valet 64 sticker ju verkligen ut i den här eran för republikanerna. Barry Goldwater är ju den enda konservativa republikanen som i princip vinner partiets nominering som presidentkandidat mellan Herbert Hoover 1932 och Ronald Reagan 1980 då. Så under hela den här knappa 50-årsperioden så är ju Goldwater den enda konservativa kandidaten och han går ju oerhört dåligt i valet 64 då. Så bilden av den här demokratiska dominansen och demokraterna som en slags naturlig majoritet under det här femte partisystemet behöver ju också nyanseras en del då. Dels är ju republikanerna fortfarande starka regionalt och lokalt på många ställen. Dels vinner ju inte demokraterna med särskilt stora majoriteter i alla val direkt. Och dels så har vi ju ett antal republikaner som faktiskt stöder innehållet i demokraternas politik samtidigt som man då har de konservativa som lyckas stoppa till exempel då den här andra Bill of Rights. Så att politikens innehåll påverkas ju ändå av republikanerna trots att man inte dominerar så mycket i kongress och Vita huset. Då. Ett intressant fenomen under det här femte partisystemet är också den historiska trögheten. Det var mycket analyser har gjort kring att väljarna verkar ha påverkats väldigt mycket av landets historia och traumatiska minnen från förr då. Alltså ibland betydligt mer av de historiska sakerna och traumatiska minnena snarare än de aktuella frågorna. Och det gjorde också att man jämfört med dagens USA väljer att rösta på olika partier i olika val eller att splittra sina röster, till exempel rösta på en republikansk presidentkandidat med en demokratisk kongressledamot då. Och en faktor är ju södern där republikanska presidentkandidater kunde göra sig bra ifrån sig, till exempel då Eisenhower. Och även om han går relativt bra i södern för att vara republikan på 50-talet så var det ju då enbart i presidentvalet. I princip inga kongressledamöter från södern vid den här tiden var ju republikaner. Partiet fanns ju knappt i södern. Så väljare i söder kunde här till exempel splittra sina röster och rösta på olika demokratiska kandidater när det gäller kongressen, men samtidigt lägga sin presidentvalsröst på en republikan som Eisenhower då. Och den här röstsplittringen och partibyten gav också i flera val ett väldigt tydligt resultat där vissa kandidater vinner relativt stort då. Och det verkar dock inte liksom i slutändan ha varit någon sån jättestor grundläggande skiftning i partisympatier som många kanske trodde där och då. Då. Så Barry Goldwaters och George McGoverns stora förluster till exempel mot sittande presidenter gör ju att sina respektive partier får en väldig krisstämpel i samband med de här valen. Men det hela liksom verkar ju mest bero på att många väljare i den här tiden hade varit liksom unga och växt upp under depressionen och andra världskriget och hade en slags historisk oro i sig då. Så många väljare tenderar därför liksom att belöna sittande presidenter och välja om dem med väldigt stor majoritet då, mellan 1952 och 1988 för att få någon form av stabilitet och fred. Så att det är som att det här historiska arvet där man växt upp under den fruktansvärda depressionen och andra världskriget så söker man liksom någon form av stabilitet, trygghet och fred då, så att säga. Och det här gör ju då att många av de sittande presidenterna, Eisenhower, Johnson, Nixon, Reagan, de vinner ju omval väldigt stort då, så att säga. Eller ja, Johnson vinner ju inte, hade ju inte vunnit sitt första val så att säga, men han tar ju över efter JFK då. Men att man kommer, man är man i Vita huset och ställer upp för omval så vinner man väldigt stort då, så att säga. Och partisympatier under det femte partisystemet är ju också lite svårbegripta och väldigt komplexa. Det verkar finnas liksom väldigt många lager av historiska förklaringar som skapar liksom en massa regionala skillnader. Och tittar man liksom och drar ut de historiska trådarna så är det nästan som att det puritanska arvet då från protestanter och liksom som anlände till New England redan under den koloniala tiden som präglar de här sex delstaterna längst upp i nordöst, liksom att det är väldigt protestantiskt oavsett nästan vilket parti man tillhör. Minnet av inbördeskriget är väldigt starkt i vissa regioner då, till exempel där i södern där General Shermans arméer drog fram, så finns det ett väldigt agg och ett minne där man absolut inte skulle kunna tänka sig att rösta på något på republikaner. Irländska katoliker som anlände på 1840-50-talet liksom efter den här svälten åren verkar präglas fortfarande i många städer att man då röstar på samma som man alltid har gjort. Och alla våldsamma strejker och arbetarkonflikter i industribältet som alltså Pennsylvania, Ohio och Illinois präglat den regionen. Så det är som ett stort schackbräde som det stundtals är väldigt svårt att förstå. Var kommer lojaliteterna från till de olika partierna? Och där en grupps svängning i en region liksom kan avgöra ett annars ganska jämnt val då, så att säga. Så det är svårt att dra ut några stora penseldrag egentligen under det här femte partisystemet då. Det kommer ju en övergång sen till det sjätte partisystemet, och man brukar ju säga då att det egentligen är valet av Richard Nixon 1968 som får vara symbolen då för att USA lämnar det femte partisystemet och går in i det sjätte. Och bakgrunden till det här valet och den här svängningen är ju den turbulenta tiden som USA går igenom på 60-talet och som skapar väldigt stora interna stridigheter i demokraterna och raserar den här nya given koalitionen. 60-talet är ju en väldigt turbulent tid för USA, väldigt mycket kulturella frågor som hamnar i fokus då, med kulturkrig och medborgarrättsrörelser som går på högvarv åren 1960-65 och slutar då med att den legalt sociala rasdiskrimineringen i södern då, Jim Crow, kämpas ner och att afroamerikaner till slut kan rösta i södern genom då Voting Rights Act från 1965. Samtidigt är också Vietnamkriget en väldigt söndrande fråga som resulterar i ytterligare protester, men som också då slukar resurser från det här Great Society-satsningen som Johnson gör, så att den också stannar av. Vi har ett antal politiska mord som äger rum och chockar nationen då, båda bröderna Kennedy och de afroamerikanska profilerna Martin Luther King och Malcolm X då. Och det femte partisystemet som då domineras av demokraterna sedan nya givens början börjar då sakta lösas upp, och partiernas hållning då till medborgarrörelsen bidrar väldigt starkt, och vita väljare i södern börjar sakta byta parti och rösta på republikanerna i presidentvalet då. Så den demokratiska Solid South blir ju sen successivt även på kongressnivå då efter 80-talet nästan lika solid för republikanerna som den tidigare har varit för demokraterna då, så att säga. Och det är också mycket demokratiska faktorer som också börjar stärka republikanerna. Under 1900-talets första hälft hade ju demokraterna vunnit oerhört mycket på att folk folk hade flyttat från landsbygden till städerna och den stora migrationen som ägde rum av afroamerikaner som lämnade södern för nordstaterna hade ju gynnat det demokratiska partiet med fler väljare. Men de demokratiska trenderna på 60-70-talet gynnar ju snarare då republikaner. Det är väldigt mycket vita amerikaner flyttat till förorterna både från innerstäderna och från landsbygden, och den tidigare lojaliteten till demokraterna som många haft i exempelvis städerna då luckas upp när man bor i förorten då. Dessutom sker det också en förflyttning av många från nordöstra USA och mellanvästern söderut till det så kallade solbältet, sunbelt. Och många av de som flyttar kommer ju från mindre städer i norr och eller i förorter där man hade röstat republikanskt. Så för första gången på länge så kunde ju republikanerna börja konkurrera med demokraterna i stora delar av södern då. Tittar man på delstater som Arizona, Utah, Colorado blir ju relativt snabbt helt plötsligt republikanska då. Medan då valen i de stora städerna i söder, eller staterna i södern och Florida, Texas och även om man tittar på Kalifornien på västkusten så blir ju helt plötsligt valen mycket, mycket mer jämna då. Och ett tydligt tecken på vikten av de här staterna är ju att de fyra efterkommande republikanska presidenterna efter Eisenhower då, om man tittar på tänker man säga, Nixon, Reagan, Bush och Bush igen då, alla kommer ifrån solbältesstater som Kalifornien och Texas och så vidare. En tydlig framgång för republikanerna är också att de vinner över många katoliker till partiet. Traditionellt hade ju katolikerna röstat demokratiskt sedan 1800-talet, men i takt med att man flyttat från innerstäderna ut till förorterna börjar man ju stödja republikanerna och deras mer konservativa sociala värderingar. Och den viktigaste frågan att vinna över katoliker är ju på många sätt den här rätten till abort som republikanerna är mer emot än demokraterna då. Det som verkligen banar vägen för valet av Nixon då, att republikanerna gör ett stor comeback, det är ju då, och att det nya partisystemet föds då, det är ju väldigt mycket då de interna stridigheterna bland demokraterna då. Och den fråga som orsakar partiet mest smärta är ju Vietnamkriget och Lyndon Johnsons hantering av kriget då. Man kan väl säga så här att inte sedan annekteringen av Texas 1844 så hade en utrikespolitisk fråga varit så splittrande för ett parti då. Inför valet 1968 så blir den sittande presidenten på allvar utmanad redan i premiärvalen då, när Eugene McCarthy börjar utmana president Johnson. Och trots att Johnson faktiskt vinner första primärvalet i New Hampshire så tolkas ju McCarthys starka stöd som en väldig motgång för den sittande presidenten. Och det är ju efter det som Johnson chockar landet med att helt plötsligt dra sig ur då och proklamerar att han inte kommer att ställa upp för omval då. Och premiärvalet därefter står ju mellan vicepresidenten Hubert Humphreys som stödde Johnsons krigslinje och två kritiker av kriget i form av Robert Kennedy och då Eugene McCarthy. Men Kennedy blir ju som bekant mördad efter att han vunnit primärvalen i Kalifornien. Och det här gör ju då att det är McCarthy mot Humphreys då. Och demokraternas partikonvent i Chicago blir ju extremt kaotiskt då. Och även om Humphreys hade tillräckligt med stöd för att bli nominerad så var det ju många krigskritiker som vägrade ställa sig bakom hans kandidatur då. Och det blir väldigt mycket våldsamma protester på gatorna i Chicago då. Så här försvagas ju demokraterna rejält då. Och tittar man på nästa val, även om man då egentligen är inne i det sjätte partisystemet 4 år senare då 1972, så är ju även det också fortfarande traumatiskt för demokraterna som fortsätter att strida internt då. George McGovern nomineras ju, men många demokrater är ju internt ytterst väldigt kritiskt mot hans kandidatur då. Dels hade han ju varit ledande i att skriva om partiets nomineringsregler 1968, vilket han då kunde dra nytta av 4 år senare när hans stav förstår reglerna mycket bättre än motståndarnas. Och dels var ju viktiga demokratiska ledare och falanger oerhört provocerade då av McGoverns kritik mot Vietnamkriget då. Så för första gången någonsin så vägrade till exempel facket AFL då, American Federation of Labor, att ge sitt officiella stöd för en demokratisk presidentkandidat. Och McGovern skulle ju bli den första demokratiska presidentkandidaten sedan inbördeskriget att inte vinna i södern då. Faktum är att han inte egentligen vinner i en enda sydstat 1972 då. Och Nixons seger där blir ju till slut enorm då i valet 72 då. 520 mot 17 elektorsröster, vilket ju är en av de största segrar någonsin, så att säga. Sen är ju såklart en av brickorna i det här spelet ett inbrott i demokraternas lokal i Watergate-byggnaden som är facit i hand då, med en stor seger som det där var ganska överflödig, men som sen får Nixon på fall då, så att säga. Men då är vi 72, är vi redan inne då. Det man brukar säga är ju att starten för det nya partisystemet är 68 då, när Nixon väljs första gången då. Och det innehåller ju då återigen då ett sånt här rasistiskt parti i södern, när Alabamas guvernör George Wallace tar upp fanan som Thurman och Dixiecrats haft 20 år tidigare då. Den här gången så kallar ju Wallace partiet för American Independent Party. Målsättningen var ju i princip densamma som 20 år tidigare, att försöka vinna så många röster i södern att valet skulle hamna i representanthuset, och att man då skulle kunna kräva konservativa eftergifter som en tillbakagång av ett mer rasistiskt södern då, så att säga. Och nu har man lärt sig lite, så att valbudskapen är lite mindre plumpa och inte så uttalat rasistiska som Dixiecrats varit 20 år tidigare då. Men alla visste ju vad som menas då med budskap som att ge större makt till lokala styren då, i princip state rights, att bekämpa fattigdom med privata medel, det vill säga inget offentligt stöd för afroamerikaner, och en återkomst av kärlek för Gud och landet och hänsyn till olika gruppers attityder, det vill säga tillbaka med segregeringen. Så att här har man liksom bara skrivit om. Man vill helt enkelt ta tillbaka södern som det har varit innan då. Och under kampanjen 68 gör ju Wallace också klart att han fördömde medborgarrättslig lagstiftning och domstolspåtvingad desegregering då. Så han förespråkar dessutom hårdare tag mot de här upploppen och protesterna i innerstäderna som har dykt upp då. Nixon är ju känd för att han förespråkar ordning och reda och med de här upploppen, men Wallace går ju ännu längre då. Och väldigt oroväckande för afroamerikaner och liberala demokrater, så får ju George Wallace stöd från oerhört många konservativa i södern och går ovanligt starkt som tredje partikandidat. Han fick nästan 10 miljoner röster då, 13,5% av rösterna totalt, och han vinner 5 sydstater och totalt 46 elektorsröster i södern då. Och det här innebär att han var väldigt nära att lyckas med sitt mål då, att neka Nixon de nödvändiga 270 elektorsrösterna då. Så att Nixon, han vinner ju över Wallace i North Carolina, South Carolina och Tennessee med bara några ynka procent. Och hade någon av de här delstaterna gått förlorad, så hade faktiskt valet 1968 hamnat i representanthuset. Så att återigen, här har vi ett tredje parti som går så pass starkt att det nästan håller på att påverka både partisystemet och valprocessen då. Så att det är nära att valet blir som 1824, att det hamnar i representanthuset istället för att det avgörs direkt i valet då, så att säga. Så där ser man de här två tredjepartikandidaterna då, Strom Thurmond och George Wallace, går ju väldigt starkt i södern, men man lyckas inte riktigt då kasta valet in i representanthuset. Men Nixon väljs som sagt 1968, och därmed så brukar man säga att man går in i dagens partisystem, det sjätte partisystemet. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.